Välkommen till Under ytan med Hed, podden för dig som gillar att fundera lite extra på livet, tänkandet och allt det där vi går runt och bär på. Här blir det nyfikna samtal och tankeväckande reflektioner så att din inre värld blir rikare. I dagens avsnitt fortsätter jag med självförverkligande i praktiken och idag pratar jag om det som verkligen ger dig kraft i ditt liv, vilket är det personliga egna ansvaret. Som sagt, välkommen till Under ytan med Hed. Det är Per Hed här, jag som driver den här podden. Jag hjälper människor att skapa flow på kommando, inte genom att pressa sig, utan genom att styra sig det eget inre tillstånd. Och har du lyssnat på tidigare poddavsnitt brukar jag säga att jag hjälper människor att gå sin egen väg, älskar vägen de valt. Jag har bara skiftat den kommunikationen, men det är egentligen i praktiken samma sak. Oavsett, så idag ska jag prata om ansvar. Och det kan ju vara ett laddat ord för många. För att jag vet inte hur det var för dig, men när jag växte upp kunde jag höra så här: du måste ta ansvar, vilket oftast var att göra vad de vuxna sa att jag skulle göra. Det är inte riktigt det som egentligen är ansvar. Det kan vara ansvar, men det är inte det som är ansvar i sig i sin definition. Ansvar, vad det är... Lyssna på ordet här, ansvar, att kunna svara an. Så svara, en respons, att respondera. Ännu bättre på engelska, responsibility. Det är två ord, response och sen ability. Responsibility, the ability to respond. Det vill säga förmågan att svara an, eller förmågan att respondera. Förmågan att svara. Det är ansvar. Och när det gäller självförverkligande psykologi eller humanistisk psykologi som bland annat grundades av Abraham Maslow, så är det den första psykologin som började belysa det personliga egna ansvaret på riktigt. De två tidigare psykologierna, för humanistiska var en tredje vågen psykologi. Den första vågen med psykoanalysen med Sigmund Freud första hand då, sen var det även andra som utvecklade och med Jung och dylikt. Men där, särskilt Freud pratade mycket om att man var som ett offer för sin egen uppväxt. Så hade man haft en dålig uppväxt och så var man offer för det. Så kunde psykoanalytiken hjälpa honom att kunna hantera det bättre och så. Men det var inte så mycket egna personliga ansvaret i det. Och sen andra vågen var behaviorismen. Då skippade man allt med det här blicka inåt och inre förflutna och pratade bara om allt vad social påverkan. Så allting som positivt förstärks eller belönas kontra det som bestraffas. Och då utgick man från att alla våra beteenden, alla våra responser är bara baserat på vad som blir belönat och vad som blir bestraffat av sin omgivning. Och som har blivit i uppväxten och vad som blir det även sedan. Och där sa man uttryckligen, bland annat Skinner som var en stor del av den psykologin, utgick ifrån att människan inte har en egen fri vilja. Med andra ord, inte har eget ansvar för sig själv. Så. De här två psykologierna, första och andra vågens, har bidragit jättemycket till psykologin. Även om det låter som jag kanske bärsar på dem, så var de för sin tid revolutionerande. Men den tredje vågen med humanistiska psykologin, och där kommer också den kognitiva psykologin jämte den, så pratar man mer om att vi har förmågan att styra vårt liv, styra oss själva, att ta ansvar. Förmågan att svara an. Så jag vill citera Abraham Maslow. Han sa så här: att söka många av svaren inom sig antyder ansvarstagande. Det är i sig självt ett stort steg mot självförverkligande. Varje gång man tar ansvar är det ett förverkligande av självet. Så när vi pratar om ansvar utifrån the ability to respond, alltså förmågan att kunna svara, då är det någonting som är stärkande. Till skillnad mot att någonting som är skuldsatt eller du får skylla dig själv. Det är ju ditt ansvar, det vill säga underförstått, det är du som bär skulden. Skuld och ansvar är två olika saker. De kan gå i hand, men behöver absolut inte gå i hand. Så att ta ansvar är något som stärker dig. Det är ingenting som ska dra ner dig. Tvärtom. Det kan däremot kännas läskigt att ta ansvar ibland. Men när du väl gör det så stärks du. Så länge du tar ansvar för rätt saker. Det ska vi komma in på alldeles snart. För om du tar ansvar för saker som är bortom din kontroll, då kommer du dra ner dig. Men det är en annan sak. Så om vi inte tar ansvar, då hamnar vi lätt i offermentalitet. Vi är ett offer för omständigheterna, offer för andra människor. Och det betyder också att andra människor kan styra över vad du tänker och känner och hur du agerar. Det blir som ett sprättelock, om bara trycker på en knapp och så går man igång. Det är motsatsen till att ta ansvar. Så att ta ansvar, eller varför vi ska ta ansvar, är för att stärka oss och slippa vara offer. Men då kan du också styra över dina egna handlingar. Du kan till och med styra till viss del över hur du tänker och hur du känner. Och när du gör det, då blir du nära på ostoppbar. Du kan uppnå i princip vad du vill. Människor kommer inte kunna styra dig på samma sätt. Påverkade av andra kommer vi alltid vara. Men de kommer inte kunna styra dig på samma sätt. Det kommer vara svårare att manipulera dig. För du äger din egen respons. Och där är nyckeln. För att ta ansvar behöver vi äga vår respons. Alltså äga. Och vad är, så låt oss gå in på. Det här går in på din personliga kraft. När du tar ansvar så äger du din personliga kraft. Och din personliga kraft består helt enkelt, jag nämnde det ganska nyligen. Vad du tänker, vad du känner, dina två inre krafter. Och sen har du vad du säger och vad du gör, dina två yttre krafter. Och det är det du kan ta ansvar för, varken mer eller mindre. Du kan ta ansvar för hur du tänker, hur du känner, hur du talar, hur du agerar. That's it. Varken mer, varken mindre. Hur du tänker kommer avgöra hur du känner. Dina känslor är alltid ett symptom av ditt tänkande. Och det tänkande, det består av väldigt många saker. Allt från det rationella tänkandet till analyserande tänkande, till vad du just nu funderar på i stunden, hur du pratar med dig själv, vilka inre bilder du spelar upp. Du syftar också på det omedvetna tänkandet, det som sker i bakgrunden eller bakhuvudet. Dina övertygelser, dina värderingar, dina syften och sånt som du inte är medveten om men ändå driver dig. Det går också inom ditt tänkande. Inom NLP brukar en del säga att det är det som ligger djupt i ditt undermedvetna. Man tycker att jag gör mig löjlig på det för att jag faktiskt gör det. Jag själv älskar NLP. Men om man säger att det ligger djupt i undermedvetna som något mystiskt, tyder bara att det är tankemönster du har tränat in så pass mycket och så pass länge att de har blivit automatiserade. Det är vad enda det betyder. Så det undermedvetna, jag brukar hellre de metaforerna av det omedvetna, det som inte är medveten om just nu. Det du inte tänker på just nu ligger i ditt omedvetna. Så som sagt, hur du tänker avgör hur du känner. Och dina känslor blir som bränslet för hur du talar och agerar. Så vill du skifta en upplevelse så är det ditt tänkande du behöver skifta i. Känslorna, de behöver du bara tillåta. De kommer när de kommer. Och vill du skifta en känsla för att den inte funkar, behöver du skifta ditt tänkande. Det är... Och dina, vad du säger och vad du gör i sin tur leder till dina resultat. Så därför blir det också... indirekt blir du ansvarig för dina resultat i livet. Så det är ansvar. Och det är det här den humanistiska psykologin revolutionerade allt med. Att vi har eget ansvar. Så då har jag sagt vad vi har ansvar för. Vad du tänker, känner, säger och gör. Då har du alltså inte ansvar för vad andra tänker, vad andra känner, vad andra säger, vad andra gör. Du kan försöka ta ansvar för vad andras responser. Det finns gott om människor som försöker det hela tiden. Och det är det vi kallar för medberoende. Försöker så här, nej, det andra får inte tänka och känna så här, så jag tassar på tå med den, jag är lite försiktig med den. Eller, nej, men då kanske den andra blir arg, oj nej. Och så beter mig på ett sätt som om att jag har ansvar för den andras respons, vilket jag inte kan ha. Notera, jag kan inte ha det, hur mycket jag vill. Och det här kan ju låta kallt. För jag kan inte ansvara för dig som lyssnar på den här podden. Jag kan göra mitt bästa, ta ansvar för mig, hur jag uttrycker mig här, så att det blir så lättbegripligt som möjligt. Jag kommer inte lyckas fullt ut, men jag kommer göra mitt bästa. Det kan vara mitt ansvar, men jag kan inte ansvara för hur du tar till det här, hur du tolkar informationen. Kan inte jag ta ansvar för. Det är bortom min kontroll. Det är samma sak om jag relaterar med en vän. Jag ta ansvar för att bete mig schysst och vara ärlig och alla de här sakerna. Jag kan fortfarande inte ta ansvar för hur han eller hon reagerar på det jag gör. Jag kan justera om jag märker att jag har beteende som inte funkar för den andra personen. Om jag märker att jag sårar den andra och så vidare, så vill jag ju och kan justera mitt beteende. Men jag kan fortfarande inte ta ansvar för att den andra blir sårad, blev ledsen, blev arg, rädd eller vad det nu kan vara för någonting. Jag kan ta, så här kommer vi in på, vi har ett ansvar kopplat till andra människor också. Vi har bara inte ansvar för dem. Vi har ansvar gentemot andra. Så vi skiljer på ansvar för och ansvar gentemot. Jag har ansvar för mig själv. Jag har inte ansvar för någon annan. Men den andra har ansvar för sig själv. Och sen i relationen mellan varandra ansvarar vi gentemot varandra. Med att till exempel respektera andras integritet, att hålla överenskommelser. Det är egentligen det vi kan koka ner till. Som jag sagt till en person, vi ses 3 och så kommer jag 3:05, då har jag brustit i mitt ansvar gentemot den personen. Och särskilt om jag inte meddelat det. Jag kan fortfarande inte ta ansvar för hur den andra reagerar på att jag kommer 5 minuter sen eller halvtimme sen eller vad jag nu gjort för bruten överenskommelse. Och tycker du att det låter hårt, det är okej. Jag kan inte ta ansvar för om du tycker att det låter hårt. Men jag ska ändå göra det här. Försöker jag ta ansvar för dig, då blir jag medberoende till dig och då gör jag dig en björntjänst. Då behandlar jag dig som om att du är svag och ömtålig. Att du är svag och ömtålig och inkapabel. Det är det jag indirekt kommunicerar till dig varje gång jag säger, åh nej, känn inte så. Varför ska jag lägga mig i hur du känner? Beter du dig illa mot mig, då kommer jag väl sätta en gräns. Eller gå därifrån. Det är en sak. Men jag kan fortfarande inte ansvara för dig. Jag kan bara ansvara för mig själv. Så nyckeln för att ta ansvar, det ligger i att äga dina krafter av att tänka, känna, tala, agera. Att ägarskapet är nyckeln. Och låt oss prata lite grann om ägarskap som ett psykologiskt fenomen. En del människor, jag vet inte hur det är för dig som lyssnar, men en del människor tycker att ägarskap är lite fult. Det är något dåligt. Det kanske är till och med egoistiskt. Det finns ingenting jag inte kan dela med mig av egentligen, kan en del säga. Och jag menar att du gör åtlöje, för det är en väldigt fin filosofi i sig. En liten buddhistisk filosofi. Tänka sig, ja men, jag har lagom, liksom, jag äger ingenting egentligen. Och det kan du ha. Men att känna ägarskap är jätteviktigt för vår psykologiska utveckling. Om vi går in på lite kort utvecklingspsykologi. Men ta ett barn som inte får känna att de äger sina egna, till exempel leksaker, kommer få det svårare i livet sen och bland annat ta eget ansvar. Och dessutom, de som svårt att känna att de äger någonting tenderar att bli mer egoistiska än barn som känner att de äger sitt. Ett barn som känner ägarskap över sina saker har mycket lättare för att låna ut dem och dela med sig till andra barn och sina föräldrar och syskon. Så där är en paradox. Om du inte tror mig, googla på fenomenet själv så kommer du se att det finns massa forskning på det här. Så Ägarskap är väldigt sunt. Det är hälsosamt. Oavsett vad andra, en del människor kan tycka om ägarskap, så är det fortfarande hälsosamt. Så länge det är på en rimlig nivå. Om jag får för mig plötsligt att ja, nu är det jag som äger något som är ditt. Det, då blir det något annat. Det blir girighet, det blir något helt annat. Så. Okej. Okay. Så ägarskap i fokus. När du äger dina krafter. Det vill säga äger dina responser. Då. Tänka, känna, tala, agera. Och ägarskap är egentligen en ganska simpel känsla. Eller simpel tillstånd. För att om du tänker på någonting du äger fullt ut som bara är ditt. Oavsett hur buddhistiskt lagd du än är, så vet jag att det finns någonting som du äger fullt ut. Jag ska snart bevisa det för dig. Men bara fundera själv. Vad äger du som fullt ut är bara ditt? Det är ingen diskussion. Ingen får ta det ifrån dig. Det kan vara något du vill låna ut. Det kan vara något du inte ens vill låna ut. Men det är ditt oavsett. Bara ditt. Eller bara din. En del brukar ju då svara så, ja, men det kan vara min kropp. Det kan vara mitt liv. Ja. Så tänk på något som du äger. Det lättaste när du ska få tillgång till känslan av ägarskap, det är att du tänker på ett föremål eller en kroppsdel. Det blir mycket mer konkret. Det blir tydligare, lättare att komma in i känslan. Så till exempel, om jag tittar på mig själv. Jag äger min tandborste. Jag lånar inte ut min tandborste till någon. Inte nära vän, inte ens när jag har partner, så lånar inte ens ut till henne. Det är min tandborste. Bara jag får borsta mina tänder med dem. med den. Ingen annans tänder ska borstas med min tandborste. Jag äger den. Enkelt. Min mobiltelefon, den är min. Ibland lånar jag ut den. Men jag lånar ut den just för att det är min. Jag äger min arm. Så även om du inte känner igen dig på att du äger en föremål, tänker jag, ja, men det finns ingen jag kan dela med mig av. Okej. Okay. Men jag är helt säker på att du äger din egen arm. För jag är 100% säker på att jag får inte komma hem till dig med en såg och såga av din vänstra arm och låna den en vecka. Lägga in den i frysen och sen kommer jag tillbaka efter en vecka, så ser jag fast den igen på dig. Jag är helt säker på att du skulle ha invändningar mot det. Och har du inte det, sök hjälp. Så om du känner, nej, du får inte såga av min arm. Nej, precis, för att det är din arm, eller hur? Det är din fot, din hand, ditt öga, ditt huvud, din kropp. Som barnen säger, stopp, min kropp. Så om du har samma ägarskap över som du har om din tandborste, din mobiltelefon, din arm eller vad du nu har för någonting som du känner ägarskap över. Om du har samma känsla av det, så att du tänker, det här är mina tankar, det här är mina känslor, det här är min röst och det är mina beteenden. När du gör det, för att citera Maslow, varje gång man tar ansvar är det ett förverkligande av självet. Och inom neurosomatik och NLP brukar man kalla att man äger sin kraftzon. Man kan säga de här fyra krafterna, tänka, känna, tala, agera som en kraftzon. Zon av kraft som omger dig. Metaforisk kraftzon. Så bara för att testa, vad skulle hända för dig om du tog ägarskap över hur du tänker, känner, talar och agerar? Vad skulle du göra för dig i ditt liv om du gjorde det? Jag vill bara belysa en sak som kan hända ibland. En del människor, när man uppmanar dem till att äga sina fyra krafter, tänka, känna, tala, agera, kan känna, kan, och det här är oftast ett fåtal, men det är tillräckligt stort fåtal för att värt att nämna. En del kan känna ångest när man ska göra det. Och då beror det oftast på två orsaker. Det ena är att du är ovan att äga det, så du behöver bara ta dig igenom det, så kommer det kännas bättre sen. Och i det fallet så kan du bara tänka, om du känner ångest, äg din ångest, för det är också en känsla. Det är en av dina känslor du kan känna. Så du äger tankar, känslor, tal och agerande. Känner du ångest eller känner stress om det, äg det. Det är också din känsla. Okay. Den andra orsaken kan vara att du är i behov av terapi. Ganska starkt behov av terapi. Och jag säger kan vara, för du som lyssnar har ingen aning med dig. Men... Så... Jag är ju till exempel coach, jag är inte terapeut. Så övning för att äga sin kraft har motsatt effekt på folk som har tillräckligt låg jag, eller har för låg jagstyrka att hantera verkligheten. De har för mycket att jobba med. Kanske trauman och sånt som fortfarande påverkar en än idag. Eller det kan vara PTSD, det kan vara andra saker som gör att personen inte har kraften nog att ta det ansvaret. Och då behöver man terapi. Rent krasst. Man behöver gå till en duktig terapeut som vet vad han eller hon gör. Och kan hjälpa dig genom det här för att läka dina tankemönster. Och läka så att du kan komma till punkten att det är okej. Okay. Du kan hantera verkligheten. Och då är du redo för att äga din kraft. Lite hårdraget. Men. För flest av er som lyssnar kommer inte det här vara aktuellt. Det jag precis nämnde. Jag bara nämnde det ifall att. För oftast när jag kör mina gratis utmaningar till exempel. Så brukar jag alltid vara. Om jag kanske har 30 pers på en sån. Så brukar det vara en eller två. Som känner just det. På. När jag guidar den här processen. Som jag precis nu förklarar teoretiskt. Och som jag nämnt tidigare avsnitten här. Jag har skrivit två böcker. Den ena boken heter Lär dig leva passionerat. En fysisk bok finns också som e-bok. Det finns bara Libris och Bokus. Och det finns länk här i beskrivningen. Du kan också få en signerad av mig. Och då kan du beställa den direkt av mig. Så att min mailadress står här nedanför. Jag har också skrivit en annan e-bok. Som inte finns fysiskt men det finns som e-bok. Som heter Att komma tillbaka till din sanning. Och det är också en aspekt av självförverkligande. Och förutom att den innefattar en väldigt bra bok. Va? Skryter på här om sig själv sin egen skrivande? Ja, det gör jag. Den är riktigt bra. Båda böckerna är riktigt bra. Men att komma tillbaka till din sanning har jag också inkluderat 4 stycken ljudguidningar. Där bland annat att äga din kraft och ta personliga eget ansvar. Och att sluta ta ansvar för andra. Har guidningar som ingår i den e-boken. Så när du beställer, köper den e-boken så kommer du automatiskt få länk till de 2 guidningar plus 2 andra guidningar. Så det kan vara värt att titta in på. Och den länken finns också här i beskrivningen. Så för att summera, varje gång du tar ansvar så förverkligar du en del av dig själv. Och du får kraft och styrka av att ta ansvar. Och du blir försvagad av att undvika ansvar. Kom ihåg bara att du har bara ansvar för dig själv och du har ansvar gentemot andra men aldrig för andra. Så med det sagt så litar jag på att det här avsnittet har gett dig värde. Och vi hörs igen om en vecka och då fortsätter vi med självförverkligande i praktiken.